Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Solens strålar letar sig in och många är på väg att checka ut på semester. Hur påverkas våra plånböcker under sommaren och hur gör man en lyckad budget för glassiga dagar? Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Med mig idag har jag en utmärkt peppande person med stor kunskap inom detta ljuvliga ämne privatekonomi. Dilan Kilic jobbar på Handelsbanken som privatrådgivare. Välkommen Dilan!
Tackar!
Jättekul att du är här. Du är ju alltså en superspännande person med koll på privatekonomifrågor. Och du har ju varit ute och föreläst om det här och du är aktiv i Unga Aktiesparare. Kul!
Ja men verkligen. Ja, det är ett ämne som jag brinner för väldigt mycket. Jag tycker det är superkul.
Och nu ska jag verkligen pick your brains på allt du kan så att man får en bra sommar, inte bara vädermässigt, för det kan vi inte styra över. Men vi kan styra över våra pengar, i alla fall vårt beteende med våra pengar, hoppas jag.
Exakt.
Så, hur lägger man upp en bra budget för sommaren?
Ja, jag skulle väl säga först och främst det här typiska som att hålla koll på sina inkomster och utgifter. Så kolla inför sommaren, vad kommer jag för inkomster? För studenter så innebär ju det till exempel att man inte får in CSN. Så då behöver man tänka, okej, men hur fyller jag ut den här posten? Ska jag skaffa mig ett sommarjobb? Ska jag fråga mina föräldrar om finansiering? Eller hur gör jag? Sen så är det ju utgiftssidan. Och den största skillnaden som sker på utgiftssidan, det är ju de här små kostnaderna skulle jag väl påstå. De fasta kostnaderna, de följer ju med liksom oavsett årstid eller månad på året. Däremot så ökar ju till exempel posten nöjen. Som kan innehålla kostnader för aktiviteter, mat, shopping eller resor. När man talar om sommaren. Så jag skulle säga, gör en vanlig budget som du alltid gör. Men ha som sagt intäkterna i åtanke, väldigt viktigt. Och se till att lägga till den här posten i utgifterna, nöjen. För att jag tror att den växer väldigt mycket under sommarperioderna.
Ja, och kan vara väldigt svår ändå att alltså, planera upp. Hur noggrann tycker du att man ska vara? Ska man planera glass för glass? Eller?
Nej, alltså det är ju väldigt svårt att göra det. Det beror helt och hållet på liksom vad man gör under sommaren också. Men jag skulle säga planera på ett sånt sätt så att du ändå har marginal för att lägga ut pengar för det som du kanske inte har räknat med från början. Så en planering eller en budget som liksom är öppen för förändring skulle jag väl säga. Sen kan ett litet tips också vara att utgå ifrån vad du gjorde förra sommaren. Och kanske kolla på dina utgifter och intäkter då. För att kunna göra en mer realistisk bedömning det här året.
Just det. Och göra en liten analys utifrån det. Det är ju jättesmart. Finns det några andra viktiga liksom, budgetposter man ska hålla koll på särskilt under sommaren?
Ja, man brukar säga många bäckar små. Och det är ju de små inköpen som jag nämnde innan som kommer att påverka budgeten som mest. Så jag skulle säga mer fokus på det. Och som jag säger, den har marginal för att de här små inköpen kan öka. Så att, ja. Det är det jag skulle säga. Och sen, som jag nämnde innan också, intäkterna. Är du student, har du CSN, ja, men då får du inte missa budgetposten där du skriver in vad du har för intäkter, utan då måste du göra någonting åt det. Du måste hålla ett extra fokus på det.
Mm. Verkligen, och det där kan ju vara klurigt också i arbetslivet om man till exempel är egenföretagare, tänker jag mig, om man inte har kanske en betald semester på samma sätt som en fastanställd, att det är ju någon sorts planering man borde ha gjort under hela året kanske.
Exakt, det tycker jag absolut. Man brukar ju dela upp sparande i långsiktigt och kortsiktigt sparande, och pratar man om sommaren så kan man ju se det som ett kortsiktigt sparande, att du kanske jobbar hela vintern, hösten och våren och sen ska du nyttja de här pengarna, du ska konsumera dem. Så att jag skulle absolut säga börja i god tid, desto tidigare desto bättre och desto mer pengar att röra dig med. Då behöver du kanske inte snåla om den glassen som du är sugen på när du är ute med vännerna på kvällen. Planering är väldigt viktigt, det skulle jag säga är liksom prio nummer ett.
Mm. Har du några smarta upplägg på hur man kan göra det? Lite varje månad, eller hur kan man tänka under året?
Jag skulle säga ha ett konto som är avsatt för sommaren. Och då kan det vara om du till exempel planerar att resa och om du planerar att vara i sommarstugan. Ja, men gör två olika konton. Ha en för semestern och ha en för när du ska vara ute i stugan. Och så gör du en rimlig beräkning. Okej, men låt oss säga att jag behöver 20 000 för att jag ska åka utomlands. Ja, men fördela 20 000 på alla de här månaderna som inte inkluderas i under sommarperioderna. Och räkna, okej, men hur mycket behöver jag lägga in varje månad? Och på så sätt liksom håller du ändå du håller sparandet uppe under hela perioden. Samtidigt som du faktiskt då når målet med ditt sparande.
Det är ju faktiskt jättesmart. Själv fick jag en följare på Instagram. Där man också kan följa den här podden. Vissa gör väl det, Smarta Cash podcaster. Så var det en som tipsade om just ett sånt här semesterkonto. Så jag har faktiskt provat det själv nu. Och det här blir första sommaren som jag kan använda mitt eget semesterkonto. Det känns ju himla skönt att redan ha en klumpsumma där. Så att det inte känns så himla ansträngt i övrigt.
Verkligen, och jag tror också att det är väldigt viktigt att ha det, just för att annars kan det bli ganska lätt att man tar från den bufferten som man har sparat. Och buffert brukar man ju säga att det ska man ha för om det skulle hända saker i livet som man kanske inte har räknat med. Till exempel att mobilen går sönder, att man behöver åka in med bilen på lagning. Och så ska det inte behöva vara, för då kommer du alltid leva den här osäkerheten och din buffert kommer alltid, eller liksom aldrig att, vad ska man säga, växa till det maximala, utan du kommer ju alltid gå in och ta pengar därifrån, och det är väl egentligen inte tanken med en buffert. Så därför är det väldigt viktigt att kunna urskilja på det, skulle jag säga.
Just det, verkligen hålla dem separerade. En annan trevlig liten intäkt en del får vi den här årstiden är ju också skatteåterbäringen. Hur tycker du man kan, har du några tankar kring den, hur man kan liksom använda den på ett smart sätt?
Frågar du mig, jag personligen, jag investerar ju de pengarna. Jag brukar ju se det som ett räntefritt sparande som jag sen får tillbaka, som jag sen liksom investerar och helt plötsligt får avkastning på det. Så har man råd och inte behöver nyttja de pengarna, så investera dem och räkna med dem i ditt långsiktiga sparande. Märker du dock att du kommer behöva göra, eller liksom att du har mycket kostnader under sommarperioden, du kanske ska bygga ut altanen, då kanske du helt plötsligt behöver använda pengarna. Så det beror ju helt och hållet på vilken situation du befinner dig i. Men jag personligen, jag går och investerar hela beloppet.
Mm. Just det, det är ju en superklok grej. Så själv har jag använt dem lite som en typ spenderarpott till sommaren. Men jag ska försöka ta ditt råd också och lägga i alla fall kanske hälften av det i investeringar.
Ja, ja, man kanske kan dela så. Så att man lägger hälften i kortsiktigt och hälften i långsiktigt. Det...
Men alltså Dilan, vad är det med oss och sommaren? Blir man inte sjukt sugen på att spendera?
Jo, och det är det som är så farligt. Det är ju just de här fallgroparna. Man är ute på stan, man har precis käkat, men så är kompisen hungrig, man sätter sig på en uteservering och helt plötsligt har man köpt dricka för några hundra lappar. Så att absolut, och det är därför jag, som jag nämnde innan, att det är så viktigt att ha den här tydliga planeringen, den här tydliga budgeten, men också vara öppen för den här förändringen. Och för att du faktiskt kan göra utlägg som du kanske inte har räknat med i början.
Mm. Liksom en hög för tanklösa pengar som man bara ska kunna göra liksom spontana grejer för. Fast planerat.
Precis, ja, lite så. Låter lite komplext, men jag tänker... det är ju väldigt svårt att räkna på rörliga kostnader. Det är ju nästan omöjligt att göra det, för du vet inte vad du kommer äta ute om en månad. Det är ju liksom, vem vet om du kommer äta en pasta för 100 kronor eller om du kommer äta en cheeseburgare för, vad kostar det, 15 kronor idag. Så att, men ta höjd för att det kan bli liksom förändrade förhållanden i ekonomin under sommarperioden. Det man också skulle kunna göra, det är kanske att man har ett litet buffertkonto just för sommaren. Det skulle också vara ett alternativ. Att man har buffert för liksom helår, men sen att du har en liten buffert för sommaren också. För då gör du din planering för sommaren och sen skulle det vara så att du upptäcker att du behöver mer pengar. Ja, men då går du in i bufferten som är avsatt för liksom sommarperioden.
Ja, för det är ju en av de klurigaste sakerna där. När saker sker så är det lätt att börja nalla och hålla på och ta av andra konton. Vilka är dina bästa knep för att hålla sig till sin budget?
Disciplin och vara envis mot dig själv skulle jag säga är väldigt viktigt. Jag har själv varit med om att jag har överfört ett visst belopp till mitt sparkonto och sen har jag dagen därpå tänkt, äsch, men de här pengarna kan jag faktiskt använda, så jag har fört över dem tillbaks. Men då är det väldigt viktigt att man är som sagt envis mot sig själv och säger att nej, men nu har jag faktiskt stoppat in dem i mitt sparkonto, så jag ska inte räkna med att jag har de här pengarna när jag är ute och shoppar eller när jag är ute och äter. Och det tror jag inte någon annan kan ändra hos en person, utan där måste man själv ha viljan och disciplinen. Det är väldigt svårt att säga att ja, men exakt så här ska du göra. För jag tror att när du väl står där i kassan och ska köpa den här tröjan och inte har råd, så tror jag inte att någon kan säga åt dig liksom att nej, du ska inte köpa den. Utan du behöver kunna styra dina tankar.
Mm. Just det. Ja, det är riktigt svårt. Hur tänker du att man ska bete sig då med sitt vanliga sparande och sina liksom regelbundna investeringar över sommarmånaderna, som ju är lite ändå speciella med lite förändrade inkomstrutiner och sådär? Alltså, många har ju kanske något visst sparande då för barnen, man har ett eget sparande till sparkonto. Många som lyssnar på den här podden, utgår jag från, investerar kanske i fonder, kanske också i aktier på månadsbasis. Fortsätter man som vanligt? Hur gör man under semestern?
Ja, väldigt svårt att svara på beroende på vilken situation du befinner dig i. Är du en student som inte får CSN och du kanske har ett sommarjobb där du bara får in... Ja, men låt oss säga 10 000 i månaden. Då kanske inte du har så mycket om du ska resa sen. Men det jag skulle vilja skicka med härifrån är att regelbundet, det är sparande, det är väldigt viktigt. Och även under sommaren. Och det är ju för att sparar du regelbundet så får du ju med, jag brukar säga att du får med uppgångar och du får med dippar på börsen. Vilket är väldigt viktigt för att till slut uppnå en jämn balans. Jag vet att väldigt många försöker pricka in när det är som billigast versus när det är som dyrast på börsen. Men det är liksom omöjligt att göra. Och därför är mitt tips att oavsett årstid, oavsett månad, försök att hålla dig till ditt regelbundna sparande.
Men kan det vara läge att man då kanske justerar summan man sparar? Eller ska man försöka hålla samma höga nivå?
Nej, det skulle kunna vara ett alternativ. Det beror som sagt helt och hållet på hur din ekonomi, hur din situation liksom förändras under sommarperioden. Sen kanske du också behöver ha i åtanke att, låt oss säga att du har lagt upp ett mål. Låt oss säga att du ska köpa en bil om ett år på 100 000 kronor. Och du har lagt upp ett regelbundet sparande för att du ska kunna få de här 100 000 kronorna om en månad. Då när du gör den här budgeten eller lägger upp den här planen, då behöver du tänka, okej, men i juni, juli, då går jag inte in med lika mycket som jag gör i januari. Då går jag in med mindre. Vilket då betyder att då behöver du faktiskt gå in med mer under de resterande månaderna. Så det är väldigt viktigt att tänka på hur det påverkar ditt sparande i övrigt.
Mm. Hur är det med börsen då? Alltså, den tar ju inte semesterstängt. Men hur brukar den bete sig under sommaren?
Ja, alltså det är ju, ja, det svenska folket är ju lediga under sommarperioden, så att omsättningen på aktier är ju inte lika stor under sommarperioderna, vilket gör att de transaktioner som väl sker får en större påverkan, vilket då medför att det blir mer känsligt på börsen och det blir en högre volatilitet. Men ja, jag vet riktigt inte hur det här ska på. Jag tänker, är du regelbund, har du liksom ett regelbundet sparande, du är långsiktig i ditt sparande, så ser inte jag varför det här skulle påverka. Sen får man ju också ha i åtanke att det händer väldigt mycket runt omkring. Kollar vi typ nu vad som händer, vi har skickat in en NATO-ansökan, det är val snart, det är ett krig i Ukraina. Sådana här saker påverkar också börsen väldigt mycket. Så att den här sommaren kanske man inte kan slappna av lika mycket, utan här kanske man behöver kolla eller hålla koll lite extra på vad det är som händer på börsen. Till skillnad från sommaren för 4 år sedan kanske.
Ja, det är verkligen mycket som sker just nu. Och det är mycket som påverkar oss vanliga människor också. Men liksom, det har varit mycket med elpriserna nu senaste halvåret. Det har varit bensinpriser och det har varit snack om allt möjligt. Så man vill ju verkligen... man vill ju slappna av nu i sommar, men man kanske inte kan släppa kontrollen helt. Alltså, tycker du ändå att det är bra att man försöker hålla sig lite uppdaterad kring läget om man är en sån som investerar?
Alltså, har du ditt regelbundna sparande och du är långsiktig och du tror på bolagen som du har investerat i, så tror inte jag att du behöver oroa dig allt för mycket. Och när det stormar så brukar man ju säga, sitt ner i båten. Blir liksom inte förskräckt och gå inte in och få inte panik, utan du tror ju faktiskt på det här bolaget. Du har ju investerat i det här bolaget av en anledning. Så gå inte och sälj av det för att det under en dag kanske dippar med många procentenheter. Utan snarare tänk, vad tror jag om bolaget om 10 år? Tror jag att bolaget fortfarande kommer hålla sin marknadsposition? Kommer de bli svagare? Då är det liksom någonting annat. Då kanske du ska börja tänka på, men ska jag behålla eller ska jag inte behålla? Och här skulle jag vilja skicka med 5 gyllene regler som vi brukar prata om väldigt mycket på Unga Aktiesparare. Och nummer 1 är att du ska förstå vad du köper. Nummer 2, du ska hålla dig informerad. Nummer 3, spara långsiktigt. Nummer 4, spara regelbundet. Och nummer 5, sprid risken. Har du alla de här reglerna när du går in och investerar, så skulle jag säga att du har prioriterat väldigt bra. Sen är det ju svårt att säga, men ha de här 5 reglerna i tanken. De är väldigt viktiga att ta med sig, skulle jag säga.
Otroligt bra mantra. Mm. Det är sånt där du rabblar i sömnen.
Exakt, nästan så.
Vilka är de ekonomiska misstagen man ska undvika under sommaren?
Det är ju de här små kostnaderna som uppstår. Och sen skulle jag säga också onödiga typ reafällor som många hamnar i under sommarperioderna. Du är ledig, många företag har rea på sina produkter och tjänster. Då tänker man att ja, men det är dags att slå till, dags att köpa. Och även spontaniteten är väldigt viktig att hålla koll på, så att man inte... Och det kan ju vara som jag sa innan, det kan vara att du precis har ätit och går ut på stan med din kompis och så ska kompisarna äta, men då tar du drink och helt plötsligt har du slösat 400 lappar. Så just den här spontaniteten. Och här är det ju många som tänker, okej, men jag ska ju leva också. Jag måste ju liksom kunna ha kul, absolut. Men du måste också ha en respekt för din ekonomi om du ska kunna klara dig långsiktigt.
Mm. Och tänka att man kanske vill ha kul i framtiden också.
Ja, exakt. Vi ska ju kunna leva nu, men vi ska ju kunna leva och njuta om 30 år också. Så att man måste ju ha respekt för det.
Det här löser ju vissa med att ta lån för att bekosta sin konsumtion. Vad tycker du om att ta lån för att bekosta till exempel en resa under sommaren?
Ett starkt nej på det skulle jag säga. Vi lever i en tid där det är väldigt enkelt att ta kredit. Men vi lever också i en tid där vi ser att konsumtionslån ökar kraftigt. Vi ser att antalet personer som hamnar hos kronofogden ökar väldigt mycket. Så att ta lån för att åka på semester är ett starkt nej. Och sen är det också viktigt att man tänker att om du inte har kunnat spara ihop till en semester, när du vet att du ska ha en semester om ett år, så finns det egentligen ingenting som säger heller att det blir enklare att betala när semestern är över. Utan snarare att du kanske hamnar i en jobbigare situation. Så att var hård mot dig själv. Har du inte sparat så kan du tyvärr inte spendera. Svårare än så behöver det inte vara. Man får istället se det som en lärdom och sen tar man tillfället i akt till nästa sommar.
Men vilka är de ekonomiska riskerna med att ta ett lån?
Ja, det är ju först och främst att pratar man om de här konsumtionslånen, vilket oftast då, man kallar för blankolån, så är det väldigt hög ränta. Nästan onödig hög ränta. Så det är väl egentligen den risken du tar. Och sen också att det jag också har märkt av är att när man blir van med att ta lån så tar man väldigt mycket lån. Har du gjort det en gång och du känner att det här var skönt, jag har inte jobbat för de här pengarna men jag kan åka på semester, då tror jag att det finns en ganska stor risk att det blir ett beroende. Och till slut sitter du ju där med väldigt mycket krediter, du sitter där med en stor skuld och du vet inte hur du ska ta dig ur det. Och samtidigt som du har skulden så läggs det bara på mer ränta för varje liksom månad som går. Så att din kredit eller din skuld kommer ju alltid att öka, och till slut så tror jag att man kan hamna i en ond, eller i den här onda cirkeln. Så det är väl därför jag säger ett starkt nej på det.
Men om man har en tajt ekonomi då, har du några tips på hur man kan få råd med semestern och sommaren?
Tips på hur man får råd om man har en tajt ekonomi. Prioritera. Och mina tips gäller väl egentligen oavsett om du har en tajt ekonomi eller inte. Men första tipset är ju då att jaga rabatter. Ska du till exempel åka utomlands, ja, men jämför olika flygbolag. Och acceptera att du kanske får en längre restid. Men några tusen lappar extra i fickan. Det kan ju vara värt. Eller om du till exempel ska skilja på hotell och flyg, att du bokar separat. Det kanske också medför att det blir några hundralappar eller tusenlappar billigare. Sen skulle jag också säga tips nummer 2. Pausa fasta kostnader och se över dina abonnemang. Låt oss säga till exempel att du ska spendera 2 månader i sommarstugan eller i lägenheten som du har i Spanien. Undersök då möjligheten att stoppa dina abonnemang, som exempelvis prenumerationen på dagstidningen du har. Eller om det är ett mobilabonnemang. Det är också väldigt viktigt. Och sen sälj av onödiga saker som sitter hemma och dammar i källaren. Sälj dem på loppis eller på någon säljsajt. Det är ju väldigt enkelt att sälja saker och ting. Nu för tiden finns Marketplace på Facebook. Väldigt smidigt och kostnadsfritt dessutom. Nummer 4. Hemester brukar man väl säga. Det vill säga ha semester hemma. I Sverige, du behöver inte alltid åka utomlands. Utforska istället närområden och roa dig gratis. För det finns faktiskt. Och när det är sommar så brukar det oftast bjudas på en rad gratisaktiviteter. Det kan vara konserter i parker. Det kan vara att man kan åka och bada i grupp med andra människor. Och det slutliga tipset då, det är att införa köpstopp mot dig själv. Och det här går väl hand i hand med det jag sagt innan, att vara lite envis mot sig själv. Att under de här 2 månaderna så ska jag inte köpa någonting annat än det som faktiskt behövs för att kunna överleva. Nästan så pass.
Ja, och där kan man ju kicka in sin tävlingsinstinkt om man har någon sån. Och göra det liksom till en utmaning med sig själv. Eller kanske till och med en kompis också.
Exakt. Att göra det med en kompis eller någon familjemedlem tror jag kan bli riktigt roligt. För då blir det som du säger en liten tävling. Och är man tävlingsinriktad, men då är det en match som du tar, tror jag.
Men det är ju smart att jobba lite på att få in lite extra stålar till semesterkassan. Du är inne på att man kan sälja av lite grejer. Har du några andra sådana tips på alltså hur man kan få in lite cash?
Det beror på vad du har. Det beror ju helt och hållet på din livssituation. Har du barn och har liksom ett heltidsjobb, då kanske det är lite svårare. Är du däremot singel student, ja, men då kan du ju faktiskt ha ett extra jobb vid sidan av studierna som gör att du får lite extra intäkter. Eller om du inte har så mycket att göra under din fritid, skaffa en hobby som genererar intäkter. Till exempel som att måla tavlor, sticka tröjor eller vad man nu tycker om att göra.
Alltså jag kan tycka att man har ganska mycket tid på sommaren, i alla fall om man har semester. Är det inte väldigt bra tid att ta tag i sin ekonomi?
Det skulle jag definitivt påstå att det är. Väldigt många skyller på att man har jobb, att man har barn och att man kanske inte riktigt hinner annars. Så att jag tänker att semestern är ett perfekt tillfälle för att faktiskt få koll på sin ekonomi. Och det behöver inte vara svårare än att lägg dig i solstolen, ta fram din mobil, logga in på ditt konto och kolla. Vad har jag haft för intäkter under året och vad har jag haft för utgifter? Och genom en sån här snabb överblick så kan du ganska snabbt fånga bovarna, brukar jag kalla dem för, i budgeten. Alltså vad är det som egentligen kostar mig varje månad? Vad behöver jag minska på? Och sen finns det också väldigt många appar som man kan använda sig av. Jag vet att de här storbankerna har ju en egen funktion där de kategoriserar dina utgifter. Så det kan du gå in och kolla för att liksom göra det enkelt för dig själv. Vart ligger de största utgifterna? Men sen så finns det ju andra liksom självständiga appar som man kan använda sig av.
Just det, det är ju jättebra. För där får man ju verkligen överblick. Och där kan ju nästan vara lite hisnande känsla ibland när man bara får den här: oj, är det verkligen så mycket jag lägger på, insert vad man nu spenderar på, leksaker, barnkläder, eller om det är, jag vet inte vad det skulle kunna vara, en hobby, ett intresse.
Mm. Verkligen, och det är inte förrän du går in och gör den här analysen eller överblicken som du faktiskt vet vad det är du gör dig av med. Så det är väldigt viktigt. När jag pratar med mina vänner och säger att de ska göra en budget, då är det så, men varför? Vi vet ju vad vi köper. Fast det vet ni ju faktiskt inte. Och sen när vi sitter och räknar tillsammans på hur mycket de gör sig av med varje månad och för vad, eller till vad de använder pengarna, så märker de själv ganska snabbt att oj, det här visste vi inte. Vi visste att vi köpte en kaffekopp för 15 kronor per dag, men vi visste inte att det kunde bli så här stort, eller en sån här stor summa om man kollar i ett längre perspektiv. Så att, ja, väldigt viktigt med en överblick, skulle jag säga.
Mm. Hur kan man bädda bra då för att sen få en, liksom ge sig själv en bra ekonomisk start i höst?
Ja, det är ju planering, prioritering och sen ha det här regelbundna sparandet. Sen, som jag sa innan, det kan ju hända saker som man kanske inte har tagit i höjd för när man gör den här planeringen eller budgeten. Men då handlar det ju istället att ha en budget som är öppen för förändring. Eller ha den här bufferten som jag pratade om innan. Just för att kunna tackla jobbigare perioder.
Har du något annat du skulle vilja skicka med angående privatekonomi?
Ja, någonting som jag brukar dra för mina närmaste är: lev inte snålt, lev smart.
Åh, vilka visdomsord. Låt oss avsluta med lite sommartips. Tänk mig, du som är ekonomiskt kunnig och också kul. Vad ska man liksom läsa? Vad ska man titta på? Vad ska man lyssna på om man vill få in lite så här ekonomianda i sin typ mediekonsumtion i sommar, i sitt liv, i sin livsstil? Har du några tips?
Ja, såklart. Jag har väldigt många tips också. Frågan är bara vilka jag ska ge. Men jag tycker, kollar vi på böcker, så tycker jag boken Så här blir du miljonär i hängmattan av Per Börjesson är väldigt bra. Sen finns det en annan bok av Robert, Rich Dad Poor Dad, väldigt bra. Och sen slutligen då Den enkla vägen, bli rik och fri med aktier, skriven av Marcus och Arne. Så det är väl om böckerna. Sen kollar vi på poddar. Ja, den här podden är väldigt bra. Jag brukade inte lyssna på den, men jag gjorde det innan jag själv skulle vara med i podden och tyckte den var väldigt bra. Så den kan jag passa på att tipsa om.
Tackar så hemskt mycket.
Och sen har vi en podd som drivs av Marcus och Tim. Den heter Någonting om aktier. Och sen har faktiskt Avanza också en podd som jag tycker är väldigt bra.
Den gillar jag också. Den är jättebra. Verkligen. Ja, men kul. Ja, så får man in liksom... alltså, så här är det ju. När man lär sig mer så blir ju saker roligare också. Och därför är det ju kul att liksom blanda upp med lite ekonomi också i sommarläsning och lyssning.
Absolut, det skulle jag säga. Och sen tror jag också att det är väldigt kul att få träffa likasinnande och få diskutera med människor. För det är inte alltid så att alla i din omgivning kanske är jätteintresserade av aktier, fonder eller sparande överhuvudtaget. Men då finns det ju faktiskt plattformar. Jag vet, på Facebook är jag själv med i väldigt många grupper. Där man dagligen diskuterar olika aktier, olika fonder. Men där man också ställer sina frågor kopplade till sparande. Så att det är ju...
Åh, vad för grupper? Har du några namn man kan söka på?
Ja, det finns två grupper då som jag skulle kunna tipsa om. Den ena heter Allt om aktier. Och så finns det en som heter Ekonomista. Kvinnor som gillar aktier och privatekonomi. Och den sistnämnda är ju bara för kvinnor. Men den är väldigt bra. Och man lär sig väldigt mycket. Även jag lär mig väldigt mycket varje gång jag går in där. Och vi kvinnor, vi behöver faktiskt bli bättre på sparande. Så att, ja, det var därför jag passade på och tog upp den.
Vi tar sommaren till att bli bättre på sparande och investeringar. Stort tack för guidningen, Dilan.
Tack, kul att vara med. Verkligen.
Hittar man dig någonstans?
Ja, jag finns på sociala medier. Jag finns på LinkedIn. Och så finns jag också på Instagram och Facebook. Men det är främst LinkedIn då som jag använder.
Kul. Och den här podden finns ju på Instagram som Smarta Cash Podcast. Där får man gärna följa och skriva DM om man välkommen att göra också. Jättetack till dig som har lyssnat. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.